Vi kan väl be, bara utifrån det vi just har sjungit. Herre, vi tackar dig för att ditt namn är heligt. Tack för att du alltid är värd att upphöja, att tillbe. Tack att ditt ord är värt att lyssna till, att lyda. Och vi bara inbjuder dig nu att tala också genom ditt ord till oss. Lägger den här predikan i dina händer. Amen. Fint att vara här. Det är inte ofta jag är i Bergen och det är första gången jag är i församlingen här, Tremor. Och ni hörde lite om mig, jag heter alltså Olof och bor i Storvreta, lite norr om Uppsala. Och där jobbar jag med något som heter Svenska Evangeliska Alliansen som är, vi sa det, det är som en hybrid mellan Norme, om ni känner till Norme här i Norge, och Skaperkraft, tankesmedjan. Så jag skriver mycket, jag finns ganska ofta i offentlig debatt i Sverige, både i sekulära medier och kristna. Och skriver ju en del också här i Norge faktiskt, i Dagen framförallt då. Och jag har uppdraget idag att tala med koppling till min senaste bok. Den heter Farlige for fienden, så den finns på norska. Jag kanske säger något om några andra böcker också sen som är svenska. Men Farlige for fienden är rubriken på den här. Och jag vet inte vad ni tycker om den titeln, men för mig är det en bön faktiskt. Jag tänker att det är en god bön för varje kristen att be, att jag vill vara farlig för fienden. Och i en mening är det naturligtvis bara en som är farlig för fienden, det är Jesus. Men om man vänder på det, tänk om fienden inte alls skulle bry sig om vad jag gör. Om allt jag gjorde var neutralt för en onde. Vilket misslyckande. Jag vill ju att det ska provocera. Att det jag gör ska göra skillnad för Guds rike. Och då tänker jag, då är det en god bön att be. Jag vill vara farlig för fienden. Och idag ska vi tala om den andliga kampen lite mer generellt. Och vad Bibeln har att säga om det. Men det är ju också lite minerad mark. Jag vet inte hur det är i den här menigheten. Men där jag kommer ifrån. Jag är uppvuxen i Efes. Som är ungefär som Nordmission i Sverige kan man säga. Och där talade man väldigt lite om den andliga kampen. Jag skulle inte säga att man förnekade den. Man förnekade inte att det finns en ond makt. Men det var som att man aldrig talade om de sakerna. Och när jag skrev min bok så läste jag ju på vad andra har skrivit. Det gör man ju när man skriver en bok. Och jag insåg att ingen skandinavisk författare har skrivit om det här på åtminstone 30 år. Vad jag har kunnat hitta. Så det är helt uppenbart att det här är ett ämne vi inte har talat om så mycket. Och jag kommer från Uppsala. Det var ju en del överdrifter i de här frågorna. Ibland min hemstad. För sådär 30-40 år sedan. Så sånt kan ju spela in. Ibland blir det liksom lite för mycket av det goda. Och då säger jag, vänta nu. Vi tar oss till andra gröften istället. Men gröfter är ju inte riktigt vår kallelse som kristna. Utan vi ska hitta, vad är då the real thing? Vad är budskapet? Vad säger faktiskt Bibeln här? Vad behöver vi ha koll på? Så jag tänkte säga lite grann om den andliga kampen och vad Bibeln säger om den osynliga världen, rent allmänt. Och då blir ju en första fråga, är det verkligen ett så centralt ämne i Bibeln? Förtjänar det en bok? Förtjänar det en gudstjänst? Ja, det tror jag ju. Och jag skulle tro att vi är rätt många som ändå är med på att det här dyker upp ganska ofta i Bibeln, det här temat. Faktum är att det räcker att läsa 3 kapitel i Bibeln så dyker en ond makt upp. Och ni säger slangen, jag säger ormen. Men vi är överens om att han också kallas för djävulen. Frästaren i paradiset. Som visar sig redan i Bibelns 3:e kapitel. Och förleder Adam och Eva. Vi kommer tillbaka till det. Men även när vi läser vidare i Gamla testamentet så ser vi den här kampen på lite olika sätt. Ett lite kanske mindre känt tema, det är ju de här urtidsdjuren, Leviatan och andra urtidsdjur som är en slags mytologiska bilder också för kaosmakter som strider mot Guds ordningar i tillvaron. Ett slags bild för den andliga kampen som finns också i de poetiska böckerna. Men det allra vanligaste uttrycket för kampen mellan ont och gott i Gamla testamentet, det är ju den ständiga kampen mot avgudarna. Och vi vet att folken runt omkring Israel dyrkade konkret olika avgudar. Och de beskrivs också som demoner på flera ställen i Bibeln. Och vi vet också att Israel frestas hela tiden att istället för Herren tillbe avgudarna. Så den kampen möter vi gång på gång i Gamla testamentet. I Nya testamentet så blir det här faktiskt ännu tydligare. För där så möter vi ju Jesus. Och han förkunnar ju Guds rike. Guds rike. Och Guds rike, det är egentligen motsatsen till djävulens rike. Och när Petrus blickar tillbaka på tiden tillsammans med Jesus här på jorden, så säger han att Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Så det är hela sammanfattningen av Jesu verksamhet. Jesus gjorde gott och botade dem som var i djävulens våld. Och vi ser det gång på gång i de fyra evangelierna. Att det blir konfrontation mellan Jesus och andemakterna, demonerna. Och hur han slänger ut dem på olika sätt ur sammanhang och individer. Och när vi kommer till Bibelns allra sista bok, Uppenbarelsen. Det är ju klimax liksom på hela Bibelns uppenbarelse. Ja, då ser vi att Jesus trädde fram som en krigare. Ryttaren på den vita hästen. Och han slänger den sataniska treenigheten i den brinnande sjön. Djävulen, vilddjuret och den falske profeten. Det är klimax på historien när Jesus ska en gång för alla kasta dem i helvetet. För det är faktiskt det handlar om. Den brinnande sjön. Den sataniska treenigheten som vi läser om i Uppenbarelsen. Och då är det inte så konstigt att Johannes, som jag ju för övrigt tror skrev Uppenbarelsen, också kan skriva så här. Och på svenska blir det att vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Och då är det lite grann end of discussion. Okay. Vi vet att vi tillhör Gud och vi vet att hela världen är i den ondes våld. Så det är klart, mot den här bakgrunden bör ju det här vara ett ganska centralt tema för den kristna kyrkan. Jag läste C.S. Lewis för en tid sedan. Han har ju skrivit många böcker, men en av hans böcker heter Mere Christianity. Se det i ögonen är på norska. Och där skriver C.S. Lewis så här. Att något som överraskade mig när jag först läste Nya Testamentet på allvar, det var att det talade så mycket om en mörk makt i tillvaron. En mäktig ond ande som ansågs vara makten bakom sjukdom och död och synd. Skillnaden mot dualismen är att kristendomen anser att denna mörka makt skapats av Gud och var god när den skapades, men slog in på en orätt väg. Kristendomen tror, lik dualismen, att det pågår en kamp i tillvaron, men den tror inte att det är en strid mellan självständiga makter. Den tror att det är ett inbördeskrig, ett uppror, och att vi lever i en del av tillvaron som ockuperats av upprorsmakarna. Det är C.S. Lewis sätt att sammanfatta det här temat. Och han är tydlig med att dualismen talar om att det är två gudar. En ond gud och en god djur som fightas. Det är inte Bibels beskrivning. De är på helt olika nivå, Gud och djävulen. Men kampen är på riktigt. Och vi ska snart titta lite mer på det här med djävulens ursprung enligt Bibeln. Men ett annat spörsmål som jag tänker kan vara värt att bara säga någonting om, det är det här med kampen. Ja, men befinner vi oss i strid då? Ja, men det är en sak att det finns den här stora kosmiska kampen. Den är som sagt svår att undgå när man läser Bibeln. Men vi tror ju på en seger. Vi tror att Jesus har besegrat ondskan. Och behöver vi då tala om en kamp egentligen? Om segern redan är vunnen. Jag tänker så här att det hade ju varit underbart om vi inte hade behövt tala om kampen. För jag tror verkligen att Jesus har besegrat ondskan. Men någon har uttryckt det så här att djävulen är bunden, men med ett långt rep. Om det ger mening på norsk. Han är bunden med ett långt rep. Eller om man tar en blodigare bild. Några av er kanske har varit på en bondgård där man avlivar en tupp eller en höna. För att äta till middag. Har ni sett det? Man lägger den på huggkubben. Och så faller yxan. Och så släpper man fågeln utan huvud. Och den flaxar. Ganska bizarr upplevelse. Någon gång kan den till flyga upp på ladugårdstaket. Utan huvud. Men det är faktiskt en bild på hur djävulen fungerar. Han är halshuggen, han är besegrad, men han flaxar fortfarande. Ja, en bild i alla fall för hur det här kan hänga ihop, tänker jag. Nu kommer ni gå hem och drömma vardrömmar om blodiga hönor och tuppar. Ja, men vi läser lite mer i Bibeln istället kanske. Uppenbaringen har vi varit inne på. I kapitel 12 finns en av de viktigaste texterna om djävulens ursprung. Och där står det så här att det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Här kan vi faktiskt lära oss ganska mycket på några få verser. För det första får vi veta att det finns en personlig ond makt. Och han får faktiskt fyra olika namn. Draken, slangen, djävulen och satan. Välkända namn på den onda makten. Vi får också veta att han var en ängel, eller är en ängel, som i sin tur hade ett stort antal olika änglar som han kallar för sina. Och som på något sätt måste höra samman med honom. För det tredje får vi veta att djävulen var högt uppsatt i den himmelska världen. För det krävdes ju att ärkeängeln Mikael drog i strid med honom för att kunna besegra honom. Och Mikael är en av de förnämsta änglarna. Faktiskt också Israels skyddsängel enligt Danielsboken. Och för det fjärde får vi veta att djävulen utifrån det här inte kunde behålla sin plats i himlen. Han fick sin plats nere på jorden. Till stor skada får man ju tillägga då för oss som faktiskt bor här. Och det står lite längre ner i samma kapitel. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav. För djävulen har kommit ner till er i stor vrede. Eftersom han vet att hans tid är kort. Därför är det kamp. Men vad var då bakgrunden till den här katastrofen? Varför valde djävulen överhuvudtaget att göra uppror mot Gud? Det är ju en ganska oerhörd sak egentligen. Hur kunde det här ske? I himlen dessutom. I en mening är Bibeln ganska tystlåten där. Säger inte så mycket. Men det finns två texter i Gamla testamentet som man i hela kyrkans historia har sagt att det här måste nog ändå hjälpa oss att förstå någonting av vad som hände när djävulen föll. Och den första av de texterna kommer från profeten Jesaja. I Jesajas 14 kapitel. Och det här är i sitt ursprungliga sammanhang en domsprofetia över kungen i Babel. Som var en maktfullkomlig tyrann. Han slog i grymhet folken med slag på slag, säger Jesaja. Och han härskade i vrede över folkslagen med skoningslös förföljelse. En maktfullkomlig tyrann, som sagt. Men sen när man läser vidare så sker det ett skift i den här texten. Och det verkar som att det öppnas för en ny dimension. Och det här är ju inte unikt för de här texterna. Det är ju en ganska vanlig sida av de profetiska texterna. Att de kan handla om en sak på ytan. Men så handlar de också om någonting annat. Och vi känner ju framförallt till det här från messiasprofetierna. Flera av dem som handlar om jordiska kungar. Kanske kung David. Och så har vi i kyrkan ändå sett, och ibland redan det judiska folket sett, att det här talar ju om en annan personlighet. Messias, den smorde. Ja, men det verkar som att det finns en liknande dubbelprägling, fast åt andra hållet. Att de här texterna också pekar på någonting mörkt. Ännu mörkare än kungen i Babel. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska bli som den högste. Men ner till dödsriket störtades du, längst ner i graven. Jag tänker att det är inte så konstigt att många som har läst den här texten genom århundradena ändå har tänkt att det här verkar vara någonting mer än bara kungen i Babel. Det här är någon som vill gå ovanför Guds stjärnor. Bli som den högste. Och det intressanta med stjärnor, vi har ju läst lite i Uppenbarelseboken, Uppenbaringen. I Uppenbaringen är ju stjärnor en symbol just för änglar. Vi ser det redan i det första kapitlet. Jesus håller de 7 stjärnorna som är församlingarnas änglar. Och faktum är ju att ett av de mest kända namnen på djävulen, Lucifer, det är hämtat just från Jesaja 14. För det här uttrycket, du strålande stjärna eller lysande stjärna, det är på latin. Den som bär ljuset, Lucifer. Så från Jesaja 14 kommer det namnet. Och det är ganska tydligt att Johannes som skrev Uppenbaringen plockar upp den här bilden från Jesaja 14. Men det finns en text till som man ändå tänker att det här skildrar nog ändå någonting mer än bara jordiska händelser. Och det är Hesekiels 28 kapitel. Där talar profeten Hesekiel om kungen i Tyrus. Och även han var ju en sån här högmodig och girig kung. Och i början av kapitlet är det inga konstigheter. Det är en domsprofetia över ännu en tyrann. Men så kommer man till de här orden och då måste man ändå börja fundera, tänker jag. Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Du var i Eden, Guds lustgård, höjd i alla slags ädelstenar. Du var en smord beskyddande kerub och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas. Tänk att även här är det ganska logiskt att många som har läst den här texten har tyckt att det här är någonting mer än bara kungen i Tyros. Det står att han är en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom, fullkomlig i skönhet. Han är dessutom i Eden, Guds lustgård, och beskrivs som en smord, beskyddande kerub. Ett änglaväsen. Och det är klart, om man läser de här texterna med de här brillorna, då har vi faktiskt väldigt mycket mer att säga om den ondes fall. Det verkar helt enkelt som att Satan var en högt uppsatt ängel. Kerub kanske, ärkeängel, vi vet inte exakt vad de här begreppen står för. Med all den härlighet och kraft som den positionen gav honom. Men att det var just den härligheten som liksom blev Lucifers fall. För han var ju kallad att helhjärtat tjäna sin skapare och böja sig under honom. Men han verkar ha fyllts av begär själv till den här himmelska härligheten. Kanske till sin egen härlighet. Och ville dominera, sätta sig över Gud själv. Ta hans plats. Och det kunde ju förstås inte Gud tolerera. Det finns bara en skapare. Det finns bara en rättmätig herre i tillvaron. Och därför befallde han då ärkeängeln Mikael att gå i strid mot sin kollega. Som störtades ner på jorden. Och vilka följde med honom då i det här fallet? Ja, även där kan vi faktiskt ana någonting utifrån Uppenbaringens texter. För i början av kapitel 12 så talas det om ett tecken som visar sig i himlen. En stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Det här är samma kapitel som beskriver djävulens fall. Och om draken är djävulen och om stjärnor är änglar, ja men vad är då de här tredjedelen av alla stjärnor som dras ner av djävulens stjärt, drakens stjärt? Rimligen är det då att en tredjedel av alla änglar följde med honom i det här upproret. Och det skulle ju kunna betyda att han faktiskt förde befäl över så många änglar. Det vet vi inte definitivt, men det är i alla fall en ganska rimlig tolkning att djävulen var högt uppsatt, hade befäl över en tredjedel av himlens invånare och när han blev utkastad följde alla som stod under hans befäl med honom. Det är i alla fall en möjlig tolkning. Och det vi vet är att även deras fall är en tragedi. Petrus uttrycker det så här: Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade ner dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen. De är bundna, men faktiskt även de med ett långt rep. Så vad det här i praktiken betyder är att djävulen och hans änglar, alltså de andeväsen som vi då brukar beskriva som demoner eller onda andar, de är fortsatt verksamma här på jorden. Visserligen är styrkeförhållandena två mot en. Det är två goda änglar på en ond. Så det är vi naturligtvis mycket tacksamma för. Men de finns fortfarande här. De verkar. Och Petrus uttrycker det så här i sitt första brev. Att er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och söker efter någon att sluka. Stå emot honom orubbliga i tron. Där har vi den andliga kampen än en gång. Och en sak som har fascinerat mig det är att det finns väldigt tydliga paralleller här mellan djävulens fall och människans fall. Så tydliga att det är helt uppenbart att det här är liksom nästan två sidor av samma mynt. Och jag har skrivit i fyra punkter bara för att visa det. Lucifer var i en ljuvlig tillvaro fylld av Guds härlighet och kraft. Adam och Eva, ja men de var ju också i ett fullkomligt paradis. Och precis som Lucifer hade en hög ställning vid Guds tron så var människorna skapade till Guds avbilder och skapelsens krona. Lucifer i den kontexten, han drabbades av hybris, försökte ta Guds plats. Och vad är det Adam och Eva försöker göra? Jo, de vill bli som Gud. Och det är att ta Guds plats det. Att själv kunna bestämma vad som är rätt och fel, ont och gott. Och följden för Adam och Eva var samma som för Lucifer. Han blev utkastad ur himlen. Adam och Eva förvisades ur paradiset. Det är samma story, fast i två olika skeenden. Och jag tänker att själva kärnan i syndafallet, den kan man beskriva som att Gud skapade oss människor för att vara hans viseregenter här på jorden. Ställföreträdare. Ett oerhört hedrande uppdrag. Men istället för att liksom glädja oss fullt ut över det så försökte vi då förledda av slangen att ta Guds plats. Vi ville vara våra egna herrar för det är så bekvämt att vara sin egen herre. Då kan man ju själv bestämma, själv sätta agendan. Och det tror jag vi alla, om vi är ärliga, kan känna igen att den där driften finns ju kvar tyvärr. Och vissa av oss kallar det för arvsynd. Viljan att sätta sig själv i centrum, att vara sin egen herre. Den går tillbaka till det första syndafallet. Och faktum är att den går tillbaka ända till Lucifers fall i begynnelsen. När nu exakt det skedde. Och tragedin är ju att en viseregent har ju sin makt utifrån att man hedrar den sanna regenten. Man kan bara vara nummer två genom att erkänna nummer ett. Men när viseregenten gör uppror mot regenten, då förlorar vi allt. Då blir vi av med inte kallelsen vi hade, men med härligheten vi hade. Och det är ett av de kända bibelorden i Nya Testamentet, att vi har förlorat härligheten från Gud som syndare. Och Luther, han säger att vi blev inkrökta i oss själva. Och vill man riktigt dra till sin spets så kan man säga att vi blev, istället för Guds avbilder, faktiskt djävulens avbilder. Det är en dramatisk bild. Men om man tänker att man är avbild av den man följer, den man lyder, så finns det faktiskt anledning att använda det språket ibland. Och det här gör ju att det är också väldigt spännande när vi kommer till evangelierna och ser att Jesus förkunnar Guds rike. För det är som sagt, det är Guds herravälde. Det handlar om att återställa det här som har blivit förstört. Det var inte tänkt att djävulen skulle styra den här världen. Det var tänkt att Gud skulle göra det och att vi skulle vara hans ambassadörer fullt ut. Men det är någonting som händer där att när Adam och Eva är olydiga mot Gud så är det som att de ger vidare av det mandat de hade fått. Jag tror att det är den stora hemligheten i syndafallet. Att varför är djävulen så mån om att komma åt människan? Jo, genom att komma åt människan så får han lite grann ta över det som var människans mandat. Och jag har inte hela förklaringen till det, men ett bibelord jag har läst med lite nya ögon, det är ju det här som egentligen handlar om Israels utkårelse. Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Jag tänker att det här kanske är lite av en andlig princip också, att när Gud har delegerat någonting så tar han inte bara tillbaka det. Utan när vi så att säga missbrukar det, misshandlar det, då lever det sitt eget liv. Och i det här fallet så förs det över någonting som vi bara skulle ha förvaltat som människor. Det ges en auktoritet faktiskt vidare till djävulen själv. Och det är drastiska ord, men jag bygger det på Jesu egna ord. Han talar om djävulen som denna världens första. Och det kan man tycka är starka ord. Men vi läste nyss också Johannes. Hela världen är i den ondes våld. Jag tror att förklaringen till det här ligger egentligen i syndafallet. Och vad syndafallet ställde till med. När den auktoritet människan hade fått över Guds värld gavs vidare till fienden. Eftersom vi valde att lyda fienden istället för Gud. Då förstår vi varför första Mosebok 3 är en sån game changer. Från det så är ingenting sig likt. Men Jesus då, han kallas ju för bland annat den andra Adam. Ett av många namn på Jesus. Han är också en människa av kött och blod. Till skillnad från alla andra människor i den här världen är han helt obefläckad av synden. Genom sitt fullkomliga liv, Jesus levde helt och hållet utan synd. Finns det ingenting som djävulen kan komma åt honom? Hur fienden än försöker hitta någonting hos Jesus, finns det ingenting där han faktiskt har gått fel, där han har syndat. Och det är att Jesus är den enda människa som fullt ut förtjänar Guds välsignelse på alla områden. Han lever helt enligt Guds lag, helt enligt Guds vilja. Så Jesus är helt unik på den punkten. Och han är ju Guds son. Men vi får också veta att det är inte nog ur Guds perspektiv. Jesus har ett större uppdrag. Och det är att på något vis vända ut och in på det här skeendet. Invertera det här skeendet. För att hitta tillbaka till välsignelse för hela mänskligheten. Och det gör att Jesus måste också själv besegra den här världens synd och ondska. Inte för sin skull, utan för vår skull. Och det här är ju själva hjärtpunkten i Nya Testamentet. När Jesus låter sig själv bli dödad så bär han förbannelsen i sin kropp, skriver Paulus. Och genom det så kan han sätta punkt både för dödens och djävulens makt. Jesus besegrar synd och död och djävul. Och det här beskrivs konkret som en andlig kamp. På korset, säger Paulus, avväpnar Jesus härskarna och makterna och gör dem till allmänt åtlöje när han triumferar över dem på korset. Det är Jesu uppdrag. Han är den andra Adam. Den som till skillnad från den första Adam i allt gör Guds vilja. I allt lever enligt hans plan. Och genom det får han också möjlighet och mandat att faktiskt gå i närkamp med fienden och besegra den onde. Och allt det här finns ju inbyggt redan i den här proklamationen. Guds rike är nära. Jesu första predikan handlar om det. Nu är det något nytt på gång. Nu är det inte längre fienden som ska vara herre på täppan. Nu är det Guds rike som intar den här världen. Och Jesus själv är den främste representanten för det riket. Och Jesu förkunnelse är ju en slags krigsförklaring. Nu öppnar vi eld här. Proklamerar ett nytt rike. Förklarar krig mot fienden. Och det är inte konstigt att de onda andarna reagerar. De blir ju förtvivlade, rent ut sagt. Och det kan vi ju vara ganska nöjda med att de blir. För från och med Jesu inträde i världen utmanas fiendens herravälde i grunden. Det herravälde som faktiskt har rått ända sedan syndafallets dagar. Det är ju nästan värt ett halleluja. Vad säger ni? Detta är segerbudskapet som vi snart ska få fira under påsken. Hur Jesus går i närkamp med synd och död och djävul. Men redan innan sin död ser vi faktiskt att Jesus liksom visar på det här riket, demonstrerar det här riket. Vi har redan läst vad Petrus sa om hur han gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Och vi har hört om demonerna, hur de får panik. Och jag kan ju bara citera en av dem. Vi får ju några citat av onda andar i Nya testamentet. Och det som sker ganska snart efter Jesu första predikan, det är en konfrontation i Kapernaum synagoga. Och den onda anden som drivs ut där ropar: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Vi vet vem du är, Guds helige. Demonerna vet vem de har med att göra. Och därför är det ju väldigt lämpligt att vi också i vår tillbedelse får lovsjunga Gud som den helige. För det handlar ju om det här. Den helige är den upphöjde, den unike. Den enda som är värd vår tillbedjan. Den enda som är segraren. Så med Jesus har spelreglerna förändrats helt och hållet. Både spelreglerna från djävulens fall och spelreglerna från människans fall. Men inte nog med det. Det här är ju ett uppdrag som han faktiskt för vidare till sin menighet i världen. Han säger till sina första lärjungar att där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nära, bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Och då kan man tänka, ja, men det är de första lärjungarna, de var ju speciella, och det var de. De hade en unik uppgift. Men läser vi vidare så ser vi att i slutet av evangelierna då ges ju samma uppdrag till alla kristna discipler. Dessa tecken ska följa de som tror, säger Jesus. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Så även du och jag är involverade i det här. Även du och jag ska utbreda Guds rike med Jesu hjälp. Även du och jag ska gå på offensiv mot den onde, mot hans rike. Och även du och jag har faktiskt ett uppdrag att bota sjuka, uppväcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andar. Hur stort det än kan låta, så är det kyrkans uppdrag. Och mot den bakgrunden är det inte konstigt att det finns en bild av församlingen, av menigheten, också i både gamla och nya testamentet faktiskt, som en armé. Som har gått i krigstjänst med soldater i Guds armé. Och i gamla testamentet är det en väldigt konkret bild. Vi ser att Israel gång på gång kallas av Gud att strida mot de här folken som dyrkar avgudarna. Det är faktiskt det många av de här krigen handlar om. Att strida mot avgudarnas värld. Men i den nya pakten så förändras det här. Vi strider inte mot människor av kött och blod. Men vi har fortfarande en strid. Och därför kallas vi också för soldater. Vi ska ställa våra lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Och Paulus säger till Timoteus att han ska lida som en god Kristi Jesus soldat. Det är ju krigsspråk förstås. Och det är ju för att det är en andlig strid. Och allra mest känt är ju den text som finns i början av utläggningen av trons rustning. Jag ska inte tala om den idag, men det är ju en viktig bibeltext kopplat till den andliga kampen. Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymden. Så som discipler till Jesus är vi kallade att vara Jesu soldater, goda soldater. Vi strider inte med världsliga vapen. Vi tillhör Guds rike som är rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. En underbar sammanfattning av Guds rike det. Rättfärdighet, frid och glädje. Men vi har verkligen också ställt oss på den goda sidan. Vi har tagit ställning för Herren själv. Och genom det är vi också indragna i den här kosmiska kampen mellan Gud och den onde. En kamp som i grunden redan är vunnen, som vi redan har sett flera gånger här. Men som ändå sätter spår i vår tillvaro här på jorden. Och jag ska snart avrunda, men jag tänkte bara säga någonting kort om hur den här kampen yttrar sig. Om vi då bortser från den här rent kosmiska kampen mellan goda och onda änglar, den är inte vi så involverade i, det sköter de liksom bra på sitt håll. Och det ska vi nog vara väldigt tacksamma för. Men jag tänker att den mest grundläggande kampen egentligen i våra liv, det är ju kampen om vår egen frälsning. Vår relation till Jesus. Och det är intressant när man läser i Uppenbaringen 12 att där skildras egentligen striden och segern över djävulen i tre olika led. Det börjar med den här första striden i himlen, någon gång i det förflutna. Men sen så tas det också om att det är en seger i kraft av lammets blod och ordet de har vittnat, vittnesbördets ord. Och lammets blod, det syftar ju uppenbarligen på korset, när Jesu blod utgöts. En helt avgörande seger. Men det tredje ledet är också vårt vittnesbörd. Det här behöver få landa i vårt liv personligen. Och jag tänker att en bild för det här är att Satan betyder åklagare. Han anklagar oss för vår synd. Och det kan han göra så länge vi lever i synd och inte söker Herren. Men det som händer när du bekänner Jesus och ber om tillgivelse för din synd, det är att åklagaren, Satan, slungas ut också ur ditt liv. Det är den tredje segern. Han slängs ut ur himlen, han besegras på korset, men Gud vill också att han ska slängas ut ur våra egna liv. Och en nyckel när vi talar om frälsning, det är just att faktiskt bekänna Jesus. Att säga ja, jag vill ha dig som min Herre. Jag böjer mig under ditt rike. Och det är en avgörande seger för oss som individer i den andliga kampen. Djävulen är övervunnen i kraft av vårt vittnesbördsord. Den andliga kampen är också något som vi ständigt erfar i en slags dragkamp mellan våra lojaliteter, vår lydnad. Var lägger jag min förtröstan, min tillit, min tillbedelse? Mer än allt som ska bevaras, säger skriften, ska du bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Och vi ser i hela Bibeln hur den här kampen ständigt pågår. Kampen om våra lojaliteter. Var har jag mitt hjärta? Vem tillber jag? Och det finns mycket som kan konkurrera på den marknaden. Det kan vara andra religioner. Det kan vara andra gudar. I vår kultur är det kanske snarare ideologier. Pengar, sex och makt. Den klassiska treklangen. Och Jesus är ju obehagligt tydlig. Vi måste välja. Även de här materiella tingen kan bli verkliga andliga fästen som konkurrerar ut Jesu herravälde i våra liv. Och det är en ständig bön för varje discipel. Hur kan jag identifiera mina avgudar, be om tillgivelse för dem och kasta mig på Herren istället? Och trots det är inte vår huvuduppgift att fokusera på kampen, tänker jag. Vår huvuduppgift är inte att titta på vare sig demoner eller falska lojaliteter. Men jag brukar uttrycka det så här, och jag tycker själv det är ganska bra. Bästa sättet att genomskåda kopiorna är att lära känna originalet. Det tycker jag ger rätt fokus. Det finns en kamp och vi ska inte vara naiva där. Men det är genom att lära känna originalet som vi också kan få den här urskiljningen, dömekraften, att känna igen att nu drar det fel här. Nu är det någonting som inte ärar Gud i mitt liv. Och vi får sträcka oss efter att bli mer och mer lika Jesus själv. Och en av mina favoritförfattare kopplat till den andliga kampen, han heter Francis Frangipane. Och han har uttryckt det så här: segern börjar med Jesu namn på dina läppar. Det är bekännelsen det. Den fullbordas inte förrän Jesu natur finns i ditt hjärta. Så kampen handlar i grunden om att kasta sig på Jesus. Bli mer lik Jesus. Lära känna Jesus. Och det är väl det som är det kristna discipelskapet. Fram till Jesus kommer tillbaka. Men vår kallelse är att hålla fast vid honom. Veta att han är den andra Adam som har fullbordat det som vi i vår bräcklighet inte lyckades med. Och som sagt, i påsken ska vi påminnas konkret om hans seger över synd och död och djävul. Och mitt sista bibelord för idag kan väl vara de här verserna ur Romarbrevet 8. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. That pretty much sums it up. Och det är ett fantastiskt löfte. Så vi kan väl be ut från det. Jesus, vi tackar dig för ditt ord som rymmer så mycket. Och här idag har vi fått stanna upp inför, i en mening, mörka teman. men också väldigt kraftfulla teman. Sanningar om dig och om din seger över ondskan. Och jag ber, precis som jag sa på slutet, att vi alla får lära känna dig bättre. Du som är originalet, du som är Guds helige. Låt oss få prägla så mycket av dig, också i vårt tänkande, i våra hjärtan, att vi kan genomskåda de falska kopiorna, de onda makterna, de demoniska fästena. Och tack för att när vi ändå stöter på dem i vår vandring med dig, så har du gett oss kraft och auktoritet att driva det onda på flykten. Och vi ber att vi var och en ska få kalla oss dina goda soldater, som kämpar trons goda kamp och utbreder ditt rike i den här världen. Vi ber om detta i ditt underbara namn, Jesus. Amen.